Man tror ju att som bög så har man sett allt. För det händer ju mycket i de kretsar man rör sig i. De klubbar och våningar och korridorer.
Skulle du säga att det är faktiskt så? Alltså att det händer mera grejer? Att det är inte så där att man aktivt letar upp, utan att nu bara händer det. Nu bara är jag i det här stället där människor ser ut så här och gör så här med mina nedre regioner.
Nu gick du genast till att det handlar om liksom sex det här nu då.
Ja, men nu var det ju det du syftar på.
Ja, no, alltså det finns ju en friare inställning bland många homosexuella kanske till sexualiteten och så här. Men annars också, när det liksom inte finns mallar och förutbestämda levnadsmönster, så då blir det ju intressanta familjer och konstellationer och vänskapsrelationer, och klubbarna är ofta mer så här fantasifulla och lössläppta. Och, alltså det är helt enkelt mycket bättre att vara gay än att vara heterosexuell.
Du brukar säga det.
Ja, men nu stöter jag på något nytt ändå. När jag såg den här SVT-dokumentären SD-bögar, har du hört om den?
Nej. Hej.
Alltså homosexuella som röstar på Sverigedemokraterna.
Mm-hmm.
Homonationalism har jag googlat nu då. För det här är en stor grej tydligen då. Som kommer från USA, som så mycket annat. Där det då är en riktigt stor grej.
Men alltså homonationalism, alltså vill man att alla ska vara homo då?
Nej, man är homosexuell, men man är också populist och mycket värdekonservativ och nationalist.
Men är det inte svårt att vara värdekonservativ och homosexuell?
Ja, men det här frågar de då av allihopa som de möter i den här dokumentären.
Ja, vad säger de då?
No, de är så här att inget parti är perfekt. För oss så är det vissa frågor som är viktiga, som Sverigedemokraterna driver. Ofta är de alltså invandringsfientliga, de här homosexuella då, som de intervjuar.
Mm.
Och att de på något vis anser att de frågorna då är så pass viktiga att de kan bortse då från det faktum att det här partiet också motarbetar dem själva.
Det är på något sätt intressant, alltså att man ser ett yttre hot som är större än liksom det där inre hotet mot en själv.
Ja, alltså, jag har försökt förstå den här psykologin. Jag tycker att den här dokumentären inte riktigt lyckas heller. Det är väl del ett nu då i en dokumentärserie, förstår jag. Men...
kan vi försöka, alltså jag har ibland lättare att förstå mig på såna här politiska grejer om jag tänker att utspela sig i en medeltida vikingaby. Så ska vi kunna prova det. Alltså om vi nu är vikingar i en medeltida vikingaby och du är en homosexuell viking med en liten mustasch och jag är då en heterosexuell viking med skägg. Och så kommer vår chef och så säger han att nu är det så, ni vet ju allihopa att jag hatar homosexuella. Och så tittar han på dig. Och så säger han, men hunnarna attackerar. Och så tänker jag att det är liksom ett folkslag då som de stred mot. Och att de kommer att attackera imorgon. Jag vill att alla vikingar försvarar vår by. Så då är det ju upp till dig då att du vill ju också försvara din by mot hunnarna. Även om du vet då att den här chefen, så han tycker inte om den du är som person.
Men vem tycker att det här var ett lättare sätt att närma sig den här frågan? Alltså helt obegripligt nu då, att vad vi ska som få ut av det där, som ska på något vis
nu förstår
öppna
jag,
alltså, upp.
Det handlar, det är ju uttryckligen det där att i deras huvud så upplever de kanske att de till och med är mer empatiska, för att de tänker liksom på hela byn. De tänker på hela vikingabyn och alla vikingabebisar och alla de där som de besparar från hunnarnas attacker genom att försvara den här byn. Och de tänker att det är liksom viktigare än att de nu bara råkar vara gay och tänker att ja, men det kanske de tar sen.
Ja, no, alltså de är just ofta emot pride också, de här konservativa bögarna. Menar då liksom att det här att man ska framhäva då sin särart, att det liksom då är dåligt då för hela gemenskapen och något sånt här. Och bortse då från att det ju är Pride-rörelsen som har gjort att de överhuvudtaget då, alltså det är inte olagligt att vara homosexuell, att det inte klassas som sjukdom. Det är alltså någonting som är väldigt, tycker jag, skevt i den här psykologin, och det lyckades inte den här dokumentären riktigt lägga av hängre på. Men det var intressant att se. Men vi har ju också det här liksom här i Finland, det finns ju samfinländare såsom Sebastian Tynkkynen till exempel, som ju är homosexuell och ändå en frontfigur inom det där partiet, som ju har en säkert stor andel anhängare som förhåller sig skeptiska då till sexuella minoriteter. Och jag tycker att det är paradoxalt, och kan inte riktigt som förstå det som något annat då än en del av sån här lust att då provocera, eller sån sorts finlandisering, alltså man håller sig nära makten för att inte själv då liksom bli skadad, men offrar ju då sin community, sina bröder och systrar.
Jag har på något sätt mer förståelse nu om det skulle vara på vikingatiden.
Du känner säkert till den där domedagsklockan som man ju har pratat om länge då. Jag vet inte, det är väl något som kom till under kalla kriget, och man liksom illustrerade hur nära jorden är sin undergång då genom att säga att nu är klockan 5 före midnatt, och vid midnatt så är jorden slut.
Det används väl så där att om någon konflikt eskalerar så slår domedagsklockan lite närmare midnatt.
Ja, och det är ju en tydlig och väldigt pedagogisk bild till skillnad från ditt vikingprat.
Alltså den är ganska tydlig, ja, men inte tycker jag ju att det signalerar domedagen. Alltså jag tänker ju på en sån här gammal klocka som är bara tick, 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 tick. Alltså nu skulle det ju vara bättre om det skulle vara någon sorts helvetes templet kommer att slå 666 dödskallar på trummor av människohud.
Ja, no, det har du rätt i, att klockan i sig är ju kanske inte så tydligt, för att alla vet ju att efter midnatt så då blir det efter midnatt.
Mm.
Alltså att tiden fortsätter ju, och ofta är det ju de bästa festerna och de finaste stunderna i livet så sker ju mitt i natten också.
Mm.
Men den här bilden har alltså missbrukats, tycker jag, för att nu har det ju varit länge då att ja, nu är det 5 sekunder före midnatt, och det är ju som att man på något vis, det här hotet är liksom nu då så otroligt stort att bildens användningsområde tar slut, för att sen ska man säga då att nu är det 1 sekund före midnatt, så ja. Efter det så är det ju slut då.
Ja, och sen tycker jag att det är så tokigt också, för att saker kan ju deeskalera också, och då borde man ju liksom vrida tillbaks tiden då, att nu är det inte 5 sekunder före midnatt något mer av olika händelser, att det borde ju vara någonting som skulle kunna fara både framåt och bakåt. Inte som en klocka som bara far framåt hela tiden.
Ja, no, men nu tror jag det är 50 millisekunder då före midnatt. När Apple nu då har lanserat den här mänsklighetsdödaren Vision Pro.
Ja.
Och jag tittar på den här reklamfilmen, så då den här skäggiga pappan, tänkte lite på dig, som tittar då på något 3D-fotografi av sina barn som säger någonting då att we love you dad.
Mm.
Och så tänkte jag, ja, otroligt dystopiskt och sorgligt.
Ja, nu har jag inte sett den där filmen, men du vet väl inte kontexten där. Det kan ju hända att han var en astronaut i någon sån här specialrymdskepp på väg till Neptunus, och att han är i så här suspended animation har han varit, så att hans barn har redan hunnit växa upp och dött för länge sedan, och att det där 3D-fotot är det enda minnet han har av sin familj som han gav upp för att förbättra hela mänskligheten genom att fara till Neptunus. Att det kan ju vara så också.
Ja, alltså, så de, alltså att hans barn är döda, så att det de visar i den här reklamfilmen är någon sorts liksom bottenlös tragedi.
Nej, men jag menar bara att det är så många gånger med reklamfilmer, alltså att de kan ju inte säga det att här är ett scenario liksom att dina barn är döda, men att det du har kvar av dem är det här otroligt högupplösta fotot. Men att det kan ju vara så också.
Men så den här produkten är då riktade till människor som har bottenlös sorg?
Nej, men det kan vara ett komplement till sådana som har det. Till exempel.
Ja, men den marknadsförs ju till en bred allmänhet nu som någonting fantastiskt.
Ja, men det är ju väl det också. Men att det har ju flera sidor, såna här produkter.
Ja, men alla sidor är ju dåliga. Och att och le åt någon sorts hologram av ens barn istället för att vara med sina barn.
Ja, men det betyder ju inte att man slutar vara med sina barn om man köper en dyr Apple-produkt.
Det kan väl exakt, det betyder det ju. Alla i den här reklamfilmen är ju inuti då den här sin egen värld. Och liksom tittar då på fotboll som om de skulle vara på fotbollsstadion. Och så har de sina favorite apps right in front of you. Och det är ju patetiskt. Patetiskt att de gör det till en grej. Att, nu, att jag vill ta med mig mina favorite apps och ha dem framför mig i rummet. Det vill jag ju förstås inte.
Ja, men tänk om din favorite app är någon sorts så här life support system till din mommo. Så att du hela tiden ser hur hon mår och har hon fått sina medicindoser och EKG för hjärtat och sådär. Och du är själv på väg till Neptunus och kan inte vara där din mommo. Så det är jättebra att du har din favorite app och direkt ser hur hon mår.
Men det är ju inte min favorite app. Det är ju alltså igen någonting från någon sorts bottenlös oro och ångest.
Det blir ju inte din favorite app om du använder den varje dag för att du ångestar så över din mommos liv.
Ja, men då ska man ju vara hos mommo.
Ja, men det går ju inte om du är astronaut, Kai.
Men så den är riktad nu då till astronauter den här. Du måste ju se att det haltar det här, för den är ju, alltså, de gör ju det här till en stor launch här nu.
Ja,
alltså, det är
redan
den största teknologinyheten på evigheter.
Ja, det kommer ju att ha stora möjligheter det där. Jag har ju testat, jag menar jag har ju ett VR-headset. Jag vet ju hur bra det funkar AR när det kommer till att liksom bygga upp virtuella skärmar som inte finns i ett rum och sådär. Alltså det är ju en teknik som funkar. Och att när nu ett företag som Apple som gör det liksom, de satsar på användarupplevelsen, de satsar på hårdvaran, det är ju klart att det är spännande. Alltså att se vart de tar det. Inte så spännande att man sätter $3,500 på det sådär med en gång. Men jag tycker, jag menar inte bara för liksom för NASA och för sjukhus, så kommer ju det där att vara, ha en jättestor underhållningspotential också. Alltså det har en bred användning. Det är det som är grejen. Det behöver inte riktas till någonting specifikt, utan det här är någonting nytt som kan användas av väldigt många olika typer.
Ja, men ändå är kärnscenen, riktigt centrum i den här reklamfilmen, är just den här skäggiga pappan som sitter och tittar på något 3D-fotografi av sina barn.
Ja, men det är för
och
att de
också
vet...
Också det att man skulle måste ha 3D-fotografier för att kunna tänka på sina barn.
Ja, men alltså... det där är samma argument, så att men varför ska man ens ha foton med färg? Det funkar ju helt bra med svartvitt. Nu ser man ju att det är ens barn.
Nej, men att man ska måste ha teknologi som kostar 3 månadslöner och
Nej, så ska man stänga sig in i den. Man måste låta teknologin hända. Nu är det ju, jag menar, om du sitter i ett rum och du ska jobba med dator som många gör, så nu är det ju bättre för miljön till exempel, alltså att du sätter på dig en liten skärm och så ser du en massa dataskärmar i rummet som inte finns i verkligheten. Det är ju mycket bättre för miljön än om du köper en massa stora skärmar som du möblerar ett rum med.
Är det på riktigt Ted Forsström nu som rannsakar sitt eget beteende här nu? Och
nej,
alla
men
jag bara monitorer som hamnar i dessa garage,
ja.
och sen grävs ner i någon grop någonstans i Lillbyskogarna till sist. Jag vet inte vad ni gör med dem.
Alltså att om jag ska återgå till den här vikinga-analogin här. Så här är ju då, alltså att om du och jag är vikingar igen och så kommer det då in en viking och så säger han att hej, att nu har jag här någonting helt nytt. Det är en, vad skulle vara ett bra exempel, alltså någonting som kan användas till väldigt mycket olika saker. Men typ en bok där det står att här kan man göra så här om du har tråkigt, och här kan du gör så där om du är hungrig, och här kan du göra så här om du inte vet vad du ska göra med. Alltså en grej som både fyller underhållning och som underlättar ditt jobb och som underlättar hur man kommunicerar med andra. Så inte kan ju du och jag då stå där som vikingar och säga att nej, inte ska vi ha något sånt. Och han är sådär att ja, men med det här så kan du skulle kunna vara liksom 75% mer effektiv som viking. Och du kan se på så här 3D-bilder av dina vikingabarn. Att vi då skulle vara sådär att nej, vi ser ju dem i verkligheten och han säger, jo, men att sen när du är uppe i berget och du inte har dem med dig, så då kan du se på dem.
Jag inser ju att vi skulle kunna, alltså vi har en unik möjlighet här nu att göra ett test för mänsklighetens gagn. Eftersom du och jag ska få barn nu på samma dag,
ja.
Och vi kommer nu då att uppfostra dem då på olika håll. Och du kommer ju då alltså rent säkert från vecka ett då att sätta såna här VR Vision Pros då på ditt barn.
För så är det, om man är positiv inställd till teknik, så då gör man så mot spädbarn.
Medan jag kommer då att skydda mitt barn från allt som har att göra med skärmar och appar så länge det bara går.
Mm.
Och just vara utomhus och liksom och uppleva saker på riktigt och läsa böcker.
Ditt barn kommer att ha en så här jättefin Amish-upplevelse.
Ja, så sen skulle vi kunna göra något sorts, nu finns det ju inte något så här tydligt test för liksom lycka och livskvalitet, eller något sorts studentexamen för hur man mår själsligt. Men det skulle vara intressant att jämföra sen, liksom för mänsklighetens kunskap då, att vilken av Teds och Kais barn blev lyckligt och vilket blev instängt i något sorts dystopisk värld.
Jag tror nog det finns en app sen som man kan på något sätt se hur lycklig man är. Jag ska läsa Kai lite från Wikipedia åt dig.
Ja.
Luditer. Luditerna, eller maskinstormarna, var en samhällsrörelse bland engelska arbetare som under det tidiga 1800-talet protesterade mot den industriella revolutionens förändringar, ofta genom att förstöra olika maskiner som de kände hotade deras arbeten och liv. Och de hade då en troligtvis fiktiv ledare som hette Ned Ludd. Och de hade sträng disciplin.
Du hittar på det här nu.
På senare tid används termerna luddism och luddit eller neoluddism synonymt med någon som motsätter sig teknikens och teknologins utveckling på grund av de kulturella förändringar utvecklingen för med sig.
Ja, men ska jag säga nu vad du har fel här nu när du anklagar mig för att vara någon sorts SD-bög när det handlar om teknologi? För det är ju det du gör just nu.
Ja, men på sätt och vis.
Ja, men för det är det att alltså, där handlar det ju om den industriella revolutionen.
Ja.
Alltså över en oro att nu kommer maskinerna och tar våra fysiska jobb. Det är det som gör som det är nu, allt det här med AI-motstånd och just nu då min skepsis då till det här Vision Pro är ju då att maskinerna tar ifrån oss alltså själsliga upplevelser och liksom det som är viktigt i livet, det som vi som känner och upplever ska de nu inkräkta i.
Men det
där är jag gärna en ludit då som förespråkar då att gå ut och uppleva istället för att stänga in dig i något rum någonstans.
Men så här då, är det inte en större upplevelse att man både upplever allt som livet ger och allt som ute i jag blir till Baloo, märker jag. Men ja, men det är en större upplevelse att du både är Baloo och njuter av livet, men att du också är Mowgli och använder eld. Alltså att det måste ju inte vara antingen eller. Du måste ju inte vara en Baloo som vägrar använda byxor, utan du kan ju använda byxor utan att liksom tappa det som gör Baloo till Baloo. Alltså du kan väl använda jättedyra VR-glasögon och också älska sina barn. De tar väl inte ut varandra?
Ja, så där tänker det är något säkert. Jag undrar om det har att göra med heterosexualitet det här också. Vi var och så på den här Tom of Finland-utställningen på Kiasma i helgen. Och där en del av den är ett sånt här, alltså man har på sig VR-glasögon och så får man då gå in i det här som kallas för Tom's House som finns då i Los Angeles. Alltså det här huset där Tom och Finland bodde under sina sista år i livet och som nu är gjort då dels till en sorts museum och ett arkiv för hans konst och en samlingsplats för de som håller på då med erotisk konst. Och man hade då på sig de här glasögonen och så blev man då ledd av den här Dirk Dehner då som är liksom ordförande för den här stiftelsen som har hand om Tom och Finlands arbeten. Och han då visar runt det i det här huset. Och där var ju, alltså det var ju helt mäktigt att liksom se hur det såg ut där inne. Men det var ju också just det här se men inte röra. Alltså det var ju väldigt otillfredsställande att man som såg någonting intressant men så är man att ja, men det här är ju som inte på riktigt nu.
Mm.
Och det är ju det att, alltså, nu handlar det ju inte bara, alltså det finns ju många aspekter av det här, men till exempel när det handlar om sexualitet så är ju den heterosexuella människans vanligaste inställning att det är någonting som man liksom ser och fantiserar om men som man inte förverkligar. Och det är ju den här världen. Medan homosexuella då, som kanske då måste växa upp utanför systemen, de har ju farit in i de här korridorerna och de här möteslokalerna och rest omkring och gjort de här sakerna på riktigt. Och I can tell you att det är ju en bättre upplevelse av livet nu än att sitta och titta på det som en sorts voyeur. Och nu drog jag många linjer raka här som inte är så här enkla.
Det har inte stoppat dig tidigare. Jag inser att jag har nog ett fel exempel. Jag kan ju inte liksom prata om astronauter och vikingar och sådär. Utan att tänk då på alla bögar som ännu inte har gjort den här otroliga homosexuella resan som du har gjort. Alltså sådana som ännu inte har varit på de här klubbarna och som ännu inte har upplevt det här. Tänk att de då kan sätta på sig de här svindyra glasögonen. Och så tittar de ner på sin kropp och så ser de att va? Har jag en påse ny potatis i mina byxor? Eller vad är det som sticker ut? Och så ser de att de har en sån här Tom och Finland-bula. Och så kommer det poliser och brandmän och allt vad som brukar förekomma i Tom och Finland illustrationer. Och så blir det en orgie då till sist. Som de här kan uppleva från sitt eget hem. Utan att behöva göra den här resan. Utan att de kan liksom uppleva alla sina homosexuella fantasier genom de här glasögonen. Är inte det någonting som du borde tycka att det ens har någonting positivt i sig?
Jag tänkte ju nog också när jag såg den här reklamfilmen att den här produkten har ju... Alltså porrfilmsproducenterna så gnuggar ju händerna när de ser det här. Och att det är ju det som det förstås kommer användas till i väldigt stor utsträckning. Och att Apple ju förstås, då, som de alltid gör, undviker allt som har att göra med någon sorts kroppslighet och sinnlighet. Att allt handlar bara om så här sterila miljöer och neutrala människor som inte beter sig som liksom riktigt kännande, kötsliga vuxna.
Ja, men för att så, med bra teknik så måste man göra så. Man vill ju inte ha på sig hörlurar som det står sexbomb på och sådär. Utan att det måste ju vara, det ska vara en viss estetik. Och det är klart att Apple sysslar med det. Klart att de inte har något porrigt i sina keynotes.
Nej, men Steve Jobs var ju känd för det här. Alltså när han sa att App Storen skulle erbjuda freedom from porn. Han var ju en stark konservativ kraft när det handlar om pornografi till exempel.
Men var det inte också han som sa att han vill slicka en iPhone när han ser den? Att den ska se ut så?
Ja, det är ju det mest heterosexuella uttalande man kan tänka sig.
Apple borde ju egentligen lansera produkter riktade mot teknofober som du. Alltså att de ska uppfinna någonting där hela grejen är att man inte alls ska ta till sig eller ens närma sig ny teknik. Alltså någon form av knapp som man kan ha. Och när man trycker på den så skickar det ut en sån här elektromagnetisk puls i en radie på 5 meter omkring. Så man kan inte prata i telefon, man kan inte titta på någon skärm, utan att allting bara stängs ner.
Alltså något så här elallergi liksom utopi, alltså att man, ja, man som omges av någon sorts strålningsfri zon på något,
ja,
sätt.
Ja, så att det blir liksom 3G slutar funka om man står bredvid dig.
Ja, men så, vet du vad? Alltså, rent historiskt så är det ju som människan har levt och överlevt. Och nu mår vi som vi mår.
Men du vill ju ha tillbaka någon sorts så här medeltida liv. Alltså att det är ju på riktigt en luddit som vill, vad var det, maskinstormare, att du vill liksom springa in i fabriker och slå sönder.
Nej, men du vet att det här är intressant. Jag sitter ju nu just med vad är det, hur många har jag, 4 Apple-produkter framför mig här nu för att göra den här podden.
Ja.
Och det är ju inte alls så att jag skulle vara teknofob eller vad du nu kallar det för. Men det var den här reklamfilmen som jag såg, som man ju kan gå och titta på om man är intresserad. Mm. Där allt var ju förstås så här.
Ja, men det är bara liksom... Det är liksom det här binära i ditt förhållningssätt till ny teknik. Det är väl det som är utmanande för mig. Alltså att det betyder att...
Eller är det då att jag ska bli far och att jag som tänker så mycket på det, och så blev jag otroligt äcklad av den här reklam idén om att man då som någon pappa ska sitta och titta på några 3D-versioner av sina barn och le och så ska man...
Ja, men det betyder ju inte att man inte ska ha liksom äkta känslor eller äkta fysisk närhet med sina barn, utan att det var nu bara en sån situation att han var på arbetsresa och saknade sina barn och han skulle få hem imorgon, men han ville nu se ett snyggt foto. Det kan ju vara så också, alltså det är just att du drar det liksom till en sån här domedagsnivå genast, och det är så onödigt.
50 millisekunder före midnatt.
Ja, men ännu har ju ingen uppfunnit någonting som har liksom förstört mänskligheten. Ny teknik tenderar ju att jämna ut sig, alltså att det kommer, det är stort och det är liksom det är överallt och sen lugnar det ner sig och sen blir det liksom en del av vardagen. Jag menar, just nu så är sociala medier, så är ju, där kan man ha en ganska svartvit syn på det, liksom att där är det mest förknippat med negativa grejer, men att det håller också på att mattas ut och lite lugna ner sig och så blir det på en hanterbar nivå. Men att det tar alltid några år för samhället att på något sätt komma i kapp med någonting nytt. Och det betyder inte att man ska vara motståndare till det automatiskt, utan att man kan vara så här försiktigt optimistisk. Det tror jag det är viktigt att vara som pappa också. Att man inte på något sätt lär nya barn att vet du vad, att domedagen kommer om 10 minuter, kvart före domedag. Det är ju inte heller bra, utan att man måste vara mer optimistisk och mer hoppfull för deras skull. Sen kan man prata i en podd om att allt är skit, men när man pratar fysiskt med dem så är det ju alltid bra att man lyfter fram att tänk vad du ska kunna se på Petson och Findus på arenan nu på stor skärm med de här glasögonen. Och om det inte funkar så finns det alltid. Vi var till butiken igår och så hittade jag en sån här, vet du, sån här vattenspel där man liksom trycker på en knapp och så blåser upp en bubbla och så är det en ring som man ska få att landa på liksom en plastgrej. Det var det finaste som Lo någonsin hade sett och han ville hellre ha det än iPaden.
Du köpte den då?
Klart jag köpte den.
Och så tryckte han på den 4 gånger och sen så glömde han den. Nej, och sen så blir den till det här plastberget i Stilla havet.
Han höll på med
och
den.
Och delfiner äter upp den och dör.
Han höll på med den hela kvällen. Och han föredrog den framom skärm. Jag menar bara att det finns också hopp för sådana som dig. Alltså att även om det finns den här finaste tekniken som alternativ, så betyder det inte att man automatiskt väljer det. Utan man kanske väljer det här, vad sa du, som döda delfiner då. Men det är väl bättre det än att barn ser på skärm. Där måste man ju välja. Men du gjorde det igen. Du drog också, så fort jag nämnde det där så drog du det till att jag dödar delfiner. Så att det blir, du far automatiskt till domedagen. När det bara kan vara att, eller så dödar man inte delfiner genom att köpa någonting av plast.
Kära vänner, nu är det sommar. Det har varit pingst och syrenen blommar. Och det är årets finaste tid. Nu ska man inte sitta framför någon skärm, utan fara ut.
Och sen när solen slutar skina och myggorna kommer och det är mörkt och ruggigt, då kan man ha lite skärm en stund. Sen kan man följa den när solen skiner, då kan man också få ut. Man behöver inte välja, man kan göra båda. Och har du såna där svindyra glasögon på dig, då kan du göra båda samtidigt.
Få 10 resor till Berlin för priset av det där jävla headsetet.